Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Jesus, vår Herre, din ande oss giv. Vi har ju dessvärre ej krafter, ej liv, ej tro och ej kärlek. Om du oss ej ger vad vi kan behöva att troslivet öva. Vår nöd du bäst ser. Ja, kära Herre Jesus, undervisa du oss idag, vad du vill med våra liv, hur vi ska få frimodighet att vara dina förvaltare. Amen. Vi har hört predikotexten från Lukas evangeliets 16 kapitel, där Jesus fortsätter en liknelse om den orättrådige förvaltaren och förklarar hur vi ska förhålla oss till det jordiska goda. Vi kan säga enkelt hur vi ska ha en rätt ordning i våra liv. Temat är goda förvaltare av Guds nåd. Och vi kan uppleva den här texten som en spegel, lagens spegel, som läggs framför oss där vi kan se att det finns stora problem i vårt förvaltarskap. Jesus pekar på troheten i det lilla. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Inför Jesu ord ser vi att det naturliga sättet för oss människor att börja tänka på förvaltarskap, det är att se på oss själva, granska oss, fundera, hur har jag lyckats? Vad har jag klarat av? Men Jesus visar oss hur illa det går om vi börjar med att söka vårt eget. Det finns klara ord i Bibeln på att det är avskyvärt inför Gud. Det som är, om vi får trösta på någonting eget. Och Jesus sammanfattar så exakt det här, den här lagens spegel med orden: Gud känner era hjärtan. Han vet vad som finns där. Det är ganska tungt med sådana här allvarsord. Vi upplever mycket som oroar oss i våra egna liv. När vi ser oss omkring ser vi en massa saker som ger oss bekymmer, och vi funderar hur det ska gå ute i världen. När vi ser på jordbrukarnas svåra tillvaro i torkans tider, och när vi kanske själva också kämpar med att vattna våra ägodelar, så känns det jobbigt. Det kunde kännas bra att bara att som predikant och som en medkristen kunna säga till andra människor: det är bra som det är. Ta det lugnt bara. Det blir nog sen sist och slutligen bra. Gör så gott du kan. Gör så gott du kan mot andra. Gör som du vill att de ska göra mot dig. Och njut av livet. Och visst skulle det också för en predikant vara enkelt att bara rada upp föreskrifter från lagen. Var flitig i dina sysslor. Se på myran, du som är lat. Som vi hörde i gammaltestamentliga texten. Var flitig. Gör allting ordentligt. Ge rika gåvor till Guds rike. Hjälp dina medmänniskor. Och allt som oftast så hör vi också en försäkran från predikstolar: det blir nog bra bara du gör så. För Gud är barmhärtig. Han vet nog att du inte klarar allting så perfekt. Men det är lögn. Gud är inte nöjd med det som vi kommer och visar upp inför honom och menar att det här är mitt och det här är bra. Det är inte bra. Han kräver fullkomlighet. Och det som vi kommer med, det har inte fullkomlighet i sig. Med en sån metod skulle vi inte heller hitta den rätta kraften till att arbeta i Guds rike och ge gåvor. Vi kan aldrig vara säkra på att ha gjort tillräckligt. Det som vi kan vara säkra på är att vi inte har gjort tillräckligt. Lagens väg till himlen är stängd. Nej, motivationen som vi behöver ha för att kunna följa de här orden av Jesus, den kommer inte av lagens tunga ord, även om vi slipar av dem så där lagom så att det blir möjliga att göra. Nej, inspirationen att göra gott kommer av att gå till Jesus Kristus, lära känna honom. Bara hos honom kan vi vädja till Guds barmhärtighet. Därför ska vi i den här predikan lägga en avsevärd tid på att se hur Jesus tjänade och hur han var trogen i allt. Sen ska vi se vilka följder det här får för oss. Och då måste vi ta ett ställe från Hebreerbrevet som beskriver hur Kristus är större än Mose, och det handlar om förvaltarskap i båda fallen. I Hebreerbrevet 3 heter det så här: därför, ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som insatte honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mera ära än Mose, liksom husbyggaren hedras mer än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd i hela Guds hus som en tjänare för att vittna om det som sen skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Här finns alltså centrala ord: betrodd. Mose var betrodd. Han var en unik människa. Om man tänker på hur han kunde möta Gud, se honom nästan och föra fram Guds lag direkt från Guds mun. Han är en hederlig förvaltare. Men inte ens Mose var utan synd. Mose kunde inte frälsa oss genom sin lag. Han kunde bara visa framåt mot Kristus som offrade sig själv för oss. Mose skriver i 4 Mosebok 12 i samband med att hans syskon Miriam och Aaron talade illa om honom, så skrev han så här: Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jord. Man kan ju fundera om det var ödmjukt att skriva som sig själv. Men då ska vi komma ihåg, Mose skrev det som Gud sa åt honom att skriva. Men han var ändå inte syndfri, trots att han var ödmjuk. För vi vet hur det gick när han såg en egyptier trakassera sin landsman. Han slog ihjäl egyptiern. Han var en mördare. För det måste han vistas utomlands i 40 år. Som straff, kan man säga. Innan han blev kallad sen av Gud. Trots det där. När Gud befallde honom att tala till klippan för att det skulle komma vatten åt folket som var törstigt, så förargades han och sa: vad tror ni väl att det ska komma vatten ur den här klippan? Och så slog han till 2 gånger riktigt stadigt på klippan med sin stav. Och det kom vatten. Men det kom trots att han inte lydde Gud. För han var olydig. Och på grund av den här olydnaden så var han tvungen att avstå från att komma in i det utlovade landet. Han fick bara se det på avstånd. Sådan var Mose. Han var en av oss. Den som vill vara fullkomlig måste vara ännu ödmjukare än Mose. Det finns en som har varit det, och det var Jesus. Så här skriver Paulus i Filipperbrevets 2 kapitel: när han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Det var ödmjukhet. För han var Gud. Han hade inte behövt komma och vara en sådan ödmjuk människa, men det gjorde han. Och när Jesus var i öknen så kunde han ha lytt frestaren. Han hade fastat i 40 dagar, var fruktansvärt hungrig, och frestaren kom och sa: du är ju Gud, säg åt de här stenarna att de ska bli bröd så får du äta. Det var säkert en svår frestelse. Och det var flera andra frestelser också som djävulen kom med. Men Jesus sa tillrättavisa djävulen. Han föll inte i frestelsen. Han bestod provet. Han skulle inte reagera med ilska som Mose gjorde när de orättvisa beskyllningarna haglade över honom. Han var fridsam riktigt i dess ordets rätta bemärkelse. Jesus var också en fullkomlig förvaltare som inte alls tänkte på sig själv utan bara på dem han skulle tjäna. Han berättade ju strax före vår text om den ohederliga förvaltaren som försökte rädda sig själv då hans falskhet blev avslöjad. Men Jesus tänkte aldrig på sig själv. Sådana ord som vi använder strör omkring oss idag som att man måste unna sig. Och man måste förverkliga sig själv. De orden så de passar inte in i Jesus, i hans verksamhet. Men han visste mycket väl att vi syndiga människor, vi har sådana tankar. Därför måste han också predika lagens hårda ord. Som drabbar oss när vi är lata. Eller när vi räknar noga på våra slantar för att ha råd att unna oss det goda i livet. Att Jesus gjorde så var också en god gärning fast det verkade hårt. Det är alltså att han måste tala lagens stränga ord till oss. Det var bra för oss, för hans åhörare. Evangelierna berättar om att Jesus blev så ansatt av folk som ville att han skulle bota deras sjuka. Så han kunde inte visa sig öppet i städerna. Han förbjöd dem som han hade botat att berätta att han var Messias. Det var så svårt att bli ansatt av folk. Folk var helt hänsynslösa. Han fick inte ens tid att äta och vila. De bara packade på. Han vek heller inte undan utan han undervisade med tålamod och botade alla. Fast han själv inte fick tid att äta och sova. Idag är vi så rädda för att bli utbrända att vi noggrant bevakar våra rättigheter till lediga dagar och vilotider. Sånt visste inte Jesus om. När han sökte lugn och ro måste han gå upp på berget på natten och bad till sin himmelske far. Hur kunde han leva så? För att han älskade oss med gudomlig kärlek. Han måste själv utsätta sig för allt det värsta som finns i världen för att köpa oss fria från slaveriet under djävulen. Han måste lida och dö på korset för han ville ha oss till himlen. Därför gjorde han allt som ska göras för att vi ska få vara med honom där. Han uppfyllde alla lagens krav, både i sitt rena liv och genom att ta straffet för vår ofullkomlighet. Och frukten av det gav han oss. Alla krav som ställs på oss har han fullgjort fullkomligt. Därför kan du och jag vara glada. Inte för att vi känner att vi gjort allt rätt. Utan därför att Jesus har gjort allt rätt. Det har skrivits upp på vårt konto. Men då ska vi fråga, hur blir det då med vårt förvaltarskap? Hur ska vi göra med alla de föreskrifter och förmaningar som Jesus och apostlarna ger oss? Jo, där måste vi stanna upp. Vi ska ärligt och öppet se vad Gud tänker och tycker om vårt förvaltarskap. Och vi behöver fråga honom till råd om hur vi ska leva på ett rätt sätt. Och då kommer det fram mycket som är galet, både inom oss själva och ute i världen. Vi ska börja faktiskt med att blicka ut över världen utifrån ett mycket, mycket aktuellt bibelord. Vi har fått uppleva en het sommar. Och fortfarande idag är det hett även om åskan nu börjar mullra och kanske ger oss det efterlängtade regnet. Men skördarna slår fel på vidsträckta områden. I en av de stora profetböckerna i Gamla testamentet har vi fått Herrens ord just i en sådan tid angående torka. Det är Jeremia 14. Jag föreslår att ni ikväll slår upp Jeremia 14. Och läser hela kapitlet. Jag ska anknyta lite till några ställen där. I folkbibeln har det här kapitlet rubriken Den svåra torkan. Den första versen utsäger att Herren har gett Jeremia ord just angående torkan. Han berättar iakttagelse vad som händer, hur ett sorgerop stiger upp från Jerusalem, hur de mäktiga sänder sina tjänare efter vatten, men måste återvända med tomma kärl, hur marken spricker och hur jordbrukarna står med skam och täcker sina huden. Också djuren lider då det inte finns något grönt. Sen följer en syndabekännelse. Våra missgärningar vittnar mot oss, men grip in ändå för ditt namns skull, Herre. Gång på gång har vi avfallit och syndat mot dig. Jeremia förmedlar orsaken till den svåra nöden. Och om vi tänker riktigt vad som skrivs och sägs i våra medier om den här torkan och orsaken, så nämner Marmonne den här orsaken som Jeremia får ett vittnesbörd om. Han minns nu deras missgärning och ska straffa dem för deras synder. Och så kommer Herrens egna ord, väldigt allvarliga ord. Du ska inte be om något gott för detta folk, för även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop, och även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem, utan jag tänker göra slut på dem med svärd, svält och pest. Och ännu lite längre fram. Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er. Här finns ett budskap för vår tid. Jeremia 14. Profeterna, präster och biskopar och andra predikanter profeterar lögn i Herrens namn. De framsäger sina egna hjärtans bedrägerier. Och de här lögnprofeterna har vårt folk börjat lyssna till. Sverige, som idag drabbas allra värst av torka och bränder, är ju föregångslandet när det gäller avfall från Guds ord. Men vi är inte sena att följa efter. Man vänder sig bort från Guds bud och lever för sig själv. Ohederligheten i smått kännetecknar till och med världens stormän. De tar det lätt på sanningen och talar så att det gagnar dem själva. Varför skulle jag bry mig? Vad rör det mig att det finns orättfärdighet och omoral i vårt samhälle? Jo, jag vill påminna oss om vad Petrus skriver om den rättfärdige Lot i andra Petrusbrevets andra kapitel. Och där kan vi notera också att han faktiskt säger att Lot var rättfärdig. Och läser vi om Lot i första Mosebok så tycker vi att han gjorde mycket sånt som var galet. Han var själv en syndig människa. Varför kan han kallas rättfärdig? Jo, genom tron. Det visste Petrus. Därför skriver han den rättfärdige Lot. Och vad skriver han om honom? Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och lade med aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Men han räddade den rättfärdige Lot som plågades av de laglösas lössläppta liv. Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag och natt i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Den orättfärdighet som pågår i vårt land drabbar oss alla. Då vi vet vad som pågår kan vi inte låta bli att plågas av det onda som görs. Hela samhället har lagts i den ondes våld. Våra medier styrs numera av orättfärdigheten. Det sägs helt öppet i tidningsledare. Man är inte opartisk, objektiv, utan man medger att man förespråkar otukt, mord på ofödda barn och andra grundligheter. Man är villig att låta det kristna budskapet föras fram, men bara för att man annars skulle anklagas för censur. Inte för att det skulle vara en rätt åsikt och vara någonting viktigt. Skulle vi inte plågas av det här? Om vi inte lider är det ett tecken på att vi har gett upp och accepterar det som händer som något rätt och naturligt. Men hur ska vi då göra? Ska vi sluta be för detta folk som Gud säger åt Jeremia? Nej, Jeremia ödmjukade sig och gick själv in i syndabekännelse och bön. Och den bön som Jeremia för fram i slutet av kapitel 14, den får vi göra till vår egen. Herre, vi erkänner vår ondska och våra fäders missgärning. att vi har syndat mot dig. För ditt namns skull, förkasta oss inte. Låt inte din härlighetstron bli föraktad. Kom ihåg ditt förbund med oss och bryt det inte. Kan någon av hedna folkens tomma avgudar ge regn? Kan himlen av sig själv låta skurar falla? Nej, bara du, Herre vår Gud. Vi hoppas på dig, för du har gjort allt detta. Slutligen några ord om vårt eget förvaltarskap. Dagens textord är en skarp dom. För ingen av oss är trogen i smått. Oklanderlig är alla våra tankar, ord och gärningar. Vi får också ta till oss domen att vi älskar mammon mer än Gud och att vi vill rättfärdiga oss inför människor. Inför de här allvarsorden har vi bara en väg att gå. Den vägen att se vad han som talade de rannsakande orden har gjort för oss. Hos Jesus finns vårt enda hopp. Och vi vet att han är ett verkligt hopp eftersom han har skaffat åt oss den rättfärdighet som gör att vi kan komma inför Gud i hans namn och be om allt vi önskar. Att vi har ett fast hopp om en ny tillvaro hos honom där han själv ska slå upp sitt tält över oss så att solens hetta inte mera ska bränna oss och den nya skapelse som han har lovat göra. När vi har sett det vill vi lyssna till och leva efter hans ord. För det är den rätta vägen, vad den världen säger. Han vill att vi ska låta ordet genomsyra våra liv så att det genom andens kraft bubblar fram och blir synligt inför människorna. I en lust att hjälpa, i en lust att ställa upp för varandra, att vara rätta förvaltare. En kristen som är rättrådig i alla detaljer vinner förtroende. Kristna som älskar varandra och är flitiga med att göra gott, utan att tänka på sitt eget bästa, får människor att tänka, varifrån kommer den här kärleken? Tänk om alla de människor som vi rör oss bland skulle se att det inte är något hos oss som gör det, utan att det är Jesu kärlek som driver oss. Att vi är betrodda att vara hans förvaltare. Det är något att be om, och det ska vi göra. Här nu till sist. Låt mig ej heller leva mig själv blott till behag. Nej, leva till din ära och tjäna dig var dag. Och fast du ej behöver en ringa tjänst av mig, ge mig den nåden, Herre, att dock få tjäna dig. Amen.